I ditt namn, Jesus. Amen. Välkommen Markus, predika för oss frimodigt.
Tack Micke, hör ni mig? Då så, Markus Henningsson heter jag. Jag och min fru Hanna, vi är medlemmar i församlingen och vi bor i Edinge sedan lite mer än 3 år tillbaka, eller 4 år tillbaka. Vi bodde först i missionshuset och så byggde vi hus och bor där. Och vi har ju 3 barn, Natana, Elia och Judith. Och den här hösten har varit som alla höstar i USA, så har man hurricane season, alltså orkanerna kommer in från Atlanten. I vårt hus i Edinge, vi har inga orkaner, men vi har födelsedagsfiranden. Vi har birthday season, så vi har haft födelsedagskalas för Lia som fyllde 2 år den 15 september. För Judith som fyllde 2 år den 15 september. Lia 4 i slutet av oktober. Och Nathanael, han fyllde ju nu förra söndagen, fyllde han 6. Och likadant som hurricane season så är man ju väldigt glad om man överlever birthday season. Så jag har gjort, så jag är glad att kunna vara här. Och det är, nu tar det ett tag till, det blir nästa födelsedagsfirande vi ska fixa leka till och så. Så det är lite grann om mig, bara så ni vet vem jag är. För jag tänker att det är viktigt att man presenterar sig. Det kan ju vara någon ny som inte vet vem jag är, så tänker ni det. Vem är han? Predikan idag, den har titeln Det står skrivet. Och när jag började be för den här predikan så fick jag det här. Jag ska predika om tro på Guds ord. Sen tryckte jag undan det. Jag hade en annat tema. Jag hade något annat som jag kände. Det här vill jag predika. Och så fortsatte jag be. Och sen så kom det tillbaka. Ska jag predika om att tro på Guds ord. Och då ska man ge sig. Det är ett tips där. Tala Gud. Ge med dig. Låt honom få rätt. Det är alltid mycket bättre. Men så ändrade jag nu igår till titeln. Det står skrivet. Och det kommer ni hänga med varför det är. Vi börjar med. Om du har din bibel. Så får du jättegärna slå upp den till första Mosebok 3, vers 1-7. Vi kanske får upp det på skärmen också. Ja. Kjell som sköter medierna tycker att det är lite klent Henningsson. Första 7 verserna. Jag skulle läsa 1-24 istället här. Så det blir rejält med Guds ord. Syndafallet. Då står det så här. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa det till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på trädet som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, till då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på den båda och de märkte att de var nakna och de föste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vi ser i första versen, när fienden kommer in, har Gud verkligen sagt? Har ni inte misstolkat Gud? Det är det han säger. Har ni inte misstolkat? Har Gud verkligen sagt? Och i vers 4 så kommer han med en lögn. Ni kommer visst inte dö. Och i vers 5, bli som Gud, kunskap om gott och ont. Själva bli gudar. I kärnbibeln så har de en väldigt bra utläggning om vers 5. Där står det så här att ormen hävdar att det ska bli kvitt sina mänskliga begränsningar. Och kunna göra allt som Gud kan. Inklusive själva kunna besluta om vad som är gott och ont. Utan att behöva bry sig om vad Gud säger. Och det är faktiskt där vi befinner oss idag. Vi lever i ett samhälle som vill själva vill definiera vad som är gott och ont. Och vad som Gud över sin tid. Och det är så lätt att vi som kyrka hamnar in i det där. Att vi dras med av vårt tidstänkande. För vi lever ju i en tid där ingen ska säga till mig, jag underordnar mig. Ingen vill underordna sig. Det har till och med gått så långt. Jag gjorde ju lumpen, och en av de sista som gjorde lumpen innan vi nästan helt nedmonterade den. Men då fanns det ju liksom väldigt tydligt, liksom, befälen bestämde. Nu har man ju ett problem med att kalla in nya ungdomar. De så här underordnar sig vad befäl säger. Vi har inte ens det i vårt samhälle längre. Så man har, får man börja om på nytt, va? Och i vers 6 så låter sig kvinnan lockas. Det finns ju en parallell i Nya Testamentet. Vi har ju den första Adam och den nya Adam som Jesus är en bild på. Och där kan vi läsa i Matteus 4, vers 1-11. Matteus 4, vers 1-11. Och det har vi också här. Jesus frestas. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han tyst hungrig. Då kom frestaren fram och sa det till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Och de ska bära dig på händerna. Så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa det till honom. Det står också skrivet. Du ska inte fresta Herren din Gud. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg. Och visade honom alla riken i världen. Och deras härlighet. Och han sa det, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Sade Jesus till honom, gå bort, Satan. Ty det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se änglar trädde fram och tjänade honom. Amen. Så i först början av mänskligheten frestas Adam, eller ja, Eva var det, men här är Adam som nämns. Och sen så i början, exakt, och sen säger Jesus den nya Adam. Men det är också så att Jesus i början av sin tjänst frestas. Och i slutet av sin tjänst så kommer han också in i en frestelse. Han frestas nog under hela tiden också. Men det finns några saker som jag vill fastna vid när Jesus frestas i öknen. Det första är att han svarar djävulen utifrån Guds ord. Det står skrivet. Han visste Bibeln, han visste bibelställena, han förstod vad Gud hade sagt. Och han befallde djävulen att gå. Och nu är det så här att Jesus var ju både Gud och människa. Och vi måste veta lite grann om den tid Jesus växer upp i. Jesus växer upp i en tid när judarna återvänt från diasporan. De har också börjat att återigen följa den judiska lagen och göra rätt saker. Men i deras värld så hade de en förväntan av att när vi nu tillber Gud på ett rätt sätt, då ska vi få med och styra landet. Men det gör de inte, utan det finns romarna är där. Och där finns många uppror. Och syrierna var tidigare och sen så var det romarna. Och vid den här tiden så finns det väldigt många upprorsmakare. Som vill återupprätta Israel som nation likt kung Davids tid. Och en som hade lyckats i relativ närtid år 162 f.Kr. Så ledde ju Judas Maccabeus ett uppror. Och han drev då två syriska, med sina soldater då, syriska arméer på flykt. Av den anledningen så är det två många pojkar på den tiden som får namnet Judas. Varav två är ju Jesu lärjungar. Det finns två från början, två Judas med. Varav en faller av längs med vägen. Men det var två från början. Så det var ju många som ville namnge sina pojkar Judas. Man hade ett stort hopp. Om en ny stark ledare som kommer att driva romarna på flykt. Den här bilden man hade, den här världsbilden man hade, att det var detta vi skulle göra, vi skulle återupprätta riket på samma sätt. Och vi ska komma ihåg att Jesus är både Gud och människa. Så en del av frestelsen, det är inte bara liksom att haska över hela jorden. Tänk att få vara den där. Och vi tänker ju ibland som människor, jag kan lösa våra problem. Det måste vara en del av Jesu frestelse. Tänk att få kasta av sig romarna och att liksom nu likt kung David förstyra. Men Jesus visste vilket uppdrag han hade. Han visste vad Guds ord sa det. Och därför säger han, gå bort ifrån mig, Satan. Och det var ju så här att Jesus inte bara liksom läste sin bibel som var Gamla testamentet. Han levde också i bön och fasta. Det är ju så här, ska man kunna fasta i 40 dagar, du måste ha övat dig ett antal gånger innan och fastat rätt så länge för att kunna fasta i 40 dagar. Och trots att det filter människor, den förståelse människor hade, de glasögon som alla hade att Messias kommer, så ska han återupprätta riket och driva ockupationsmakten på flykt, så förstod Jesus att han hade ett annat uppdrag. Och för, mot slutet av sin tjänst på jorden, Jesus frestas av lärjungarna som har glasögonen på. Och de vill förhindra att han dör i Jerusalem. Han ska ju befria Israel från romarna, det är ju det de tänker. Och vi ska läsa i Markus 8:31. Där står det så här. 8:31. Jesus talar om sitt lidande i rubriken. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste dödas och uppstå efter 3 dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot. Att tillrättavisa sin mästare. Detta är väldigt intressant. Jesus är mästare och han är lärjunge, men han tillrättavisar sin mästare. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus moden. Gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Och vi kan se, även läsa Johannes 18:10-11. Johannes 18. Det är när Jesus blir förrådd. Då är det också en annan. Så det är alltså längre fram i tidslinjen. Och då sker detta att Simon Petrus då, som hade tillrättavisat sin mästare, han är ju med i ett semane. Och Simon Petrus, som hade ett svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom höger öra. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa det till Petrus, stick svärdet i skidan, skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig. Så Petrus, han är så övertygad om att Jesus ska upprätta Israel. Han siktar ju på tempeltjänarens huvud, men missar och hugga av örat. För du kan liksom inte stå med ett svärd och hugga av någon som siktade på huvudet. Så Petrus, han hade färgade glasögon. Han var så övertygad om vilken roll som Jesus hade. Han förstod inte att han hade glasögon på sig. Jesus hade undervisat i 3 år. Det är först i, han säger återigen, säger de i Apostlagärningarna 1:6. Nu ska du väl återupprätta riket. Det är det första par glasögon som lärjungen hade på sig. Men trots all Jesu undervisning så kunde de inte förstå Guds rike, vad det innebar för en pingsten. Då har de bett i 10 dagar. Och där kan vi läsa i Apostlagärningarna 2:22. Apostlagärningarna 2:22. Då säger de, så predikar Petrus. Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som Gud bekände sig till inför genom kraftgärningar, under och tecken som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så att ni, som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. Och sen vidare. Här ser man i apostlärningarna på pingstdagen att då förstår verkligen lärjungarna fullt ut att det första par glasögon som de har haft hela sitt liv, de gäller inte längre. De ska vi lägga åt sidan. Och då tänker man, då är det frid och fröjd. De har förstått att de hade glasögon på sig. De såg inte fullt ut vad Jesus predikade. Men det var så här. De hade fler glasögon på sig. De är snygga, va? 80 kronor för 10-pack på Amazon. Och det finns en poäng med att de är hjärtformade. Jag kommer komma till det. Så var det. Andra paret, det var ju just detta att man måste följa den judiska lagen för att kunna bli en lärjunge. Och det var ju så att Petrus var ju tvungen att få en syn på garvaren Simons tak. I apostlagärningarna 10 och 11 så berättas det att han är där uppe. Och det är en stor duk som kommer ner och Gud säger liksom att ska inte säga att det, utan att äta av detta. Och vi kommer vidare till det i apostlagärningarna, kan vi läsa i kapitel 10, vers 28-29. Och vers 28. Då har de här männen kommit till honom. Han har haft uppenbarelsen. Och han har kommit med till Cornelius. Och där står det i vers 28. När han kommit in där i huset så sa han. Han sa det till dem. Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning. Eller att besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig att komma hit. Vi kan läsa vidare i 34-35 verserna. Och då säger Petrus så här. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Så den här bilden, de här glasögonen han hade. Att man först måste bli jude, följa den judiska lagen. Leva fullt efter den och sen ta emot Kristus för att kunna bli en lärjunge. De glasögonen, de får han också lägga åt sidan. Sen hade de självklart många andra filter så de inte såg evangeliet tydligt. Och så är det ju evangelierna. Alltså jag tänker ofta hur ofta Jesus blev frustrerad med sina lärjungar. Alltså förstår ni inte? För de hade de här färgade linserna på. Och då kommer vi till oss. Det tog lärjungarna lite mer än 3 år och blev kvitt sina färgade linser, glasögon och förstå vad Jesus hade kommit för, vilket uppdrag han hade och vilket rike som han presenterade. Och då kan vi tänka, hur är det då med oss? Ja, de här 3 linserna, de har ju nog ingen av er. För ni vet liksom, ni vet historien hur de blev sen och vi kommer... Jag vet inte om det kanske är någon, men vad jag vet är det nog ingen som kommer från någon judisk familj och skulle ha det perspektivet. Men problemet är för oss att vi läser ju Bibeln och vi tror ju att vi har ju inte några filter. Vi förstår ju precis som det är. Men kan det vara så att även vi har lager av glasögon på oss? Och det första problemet är när man inte tror att man har glasögon eller filter. Eller färgad av saker från sin kultur. Vi tänker ju att vi har de upplysta glasögonen på oss. Det är det första filtret som du måste förstå att du är färgad av när du förstår Guds ord. Och det är det vetenskapliga synsättet på världen. Och det innebär att man ser världen som något som kan förstås. Allt kan förklaras och förbättras genom förnuft, logik. Och vetenskapliga metoder, det bygger på tron att kunskap ska grundas på observationer, fakta och empiriska bevis snarare än tradition, religion och känslor. Målet är ofta framsteg, utveckling, kontroll. Och genom då rationellt tänkande och teknisk innovation. Och det är ju så att vetenskapen har ju fått med sig väldigt mycket gott. Vi har ett otroligt bra välstånd idag. Jag brukar tänka på Karl den 14 Johan. Han kommer från Frankrike, blir kung i Sverige. Han har mycket pengar med sig. När han, på vintern där, det var ju kallt de där åren på tidiga 1800-talet. Då kunde han elda ett av rummen som var en sovrum och mottagningsrum till 18 grader. Och då fick han, det kostade dem jättemycket pengar att elda till 18 grader. Så kallt var det. Och då tänker man, det har ju vi alla det bättre än. Va? Så vi lever i väldigt bra välstånd. Och det är vi mycket tacka teknisk innovation som har gjort att vi har byggt en stark ekonomi. Men det gör också problemet när vi är framgångsrika. Det är att sådana här glasögon blir ännu mer förstärkta. Det är så lätt att vi ser på Guds ord på ett sådant sätt. För använder man den här linsen och ser på Guds ord och inte ser det som en uppenbarelse från Gud och förstår att Gud har uppenbart sig själv, då är det ju lätt att tolka Bibeln som utifrån människor på den tiden var ju begränsade i kunskap om tingen i världen. Och alltså, vi behöver nog stryka lite bibelställarna alltså. Här kan vi inte läsa längre. Vi är så upplysta idag. Och vi vet ju så mycket mer. Och skulle det vara så här att Bibeln var en mänsklig bok, då hade jag väl hållit med om det. Så är det, va? Men just den här måste förstå att Gud har uppenbart sitt ord för oss. Den levande uppenbarelse. Det är ett levande ord. Ni vet, jag har berättat innan, jag är ju själv akademiker i kubik. Jag har bara läst 2 examen. Jag jobbar på ett SACO-förbund. Man kan knappast bli mer. Och jobbar du på Uppsala universitet och är lektor eller någonting, då är du mer akademiker i kubik än vad jag är. Va? Jag gillar kunskap. Jag gillar att förkorva mig. Jag gillar att läsa. Det är väl nog många som gör. Och det ska du göra. Det är bra. Det är bra att utbilda sig. Och att fortsätta läsa. Men låt inte det här synsättet på världen ta över. För det leder till en arrogans där vi tror att vi förstår bättre än vad Gud, liksom Guds tilltal, vad det är. Och vi sätter det här filtret före när vi läser Guds ord. Vi måste förstå att Gud har uppenbarat sitt ord, ett levande ord. Det talar in i människor, talar in profetiskt. Guds ord har talat in profetiskt i mitt liv. Jag har med sig Guds kraft, verka. Gud är en levande Gud. Det är ett levande ord som vi har. Och vi måste bara ta in det och ta bort de här filtrerna som vi så lätt filtrerar saker och ting igenom. Så det är det första filter du ser det mesta i ditt liv genom en vetenskaplig syn. Det finns mer. Nästa filter som påverkar dig, det är det individualistiska synsättet. Det är att man ser individen i utgångspunkt. Individ är centrum. Människan ska ses som självständig, ansvarig för sina val och ha rättigheter och mål. Snarare än att se oss som en del av ett kollektiv eller en grupp. Frihet, personlig utveckling och självbestämmande, det är viktigt. För så låter det i vårt samhälle. Jag får välja hur jag vill tro. Alla får välja hur de ska leva. Jag underordnar mig ingen. Mina behov kommer i första rummet. Och det är ju så att individualismen, det gör oss till gudar i vår egen värld. Vi bestämmer över allting över livet. Och det här har ju gått så långt att tidigare generationer skulle inte kunna förstå hur långt det har gått idag i vår tid. Och det är tillsammans med då vårt tekniska och ekonomiska utveckling har gjort spett på det ännu mer. Att vi tror att vi kan välja allt. Jag vet inte om ni såg på Rapport för några veckor sedan. Och det här är tragiskt i vår tid. Det var ett inslag om kvinnor som väljer att göra abort. De har fått pojkar, de har barn, men de har en flicka. Och de får reda på att det är ytterligare en pojk. Kanske har 2 eller 3 barn innan. Så gör de abort. Alltså det beskär i mitt hjärta. Att utifrån bara det för att jag vill ha någonting. Så gör man en sån sak. Vi lever i en sån tid av individens jag vill ha, jag, att vi gör sådana val som vi gör. Och den här individualismen, den är lätt att den smittar av sig, kanske inte på samma sätt som det här jag berättade om precis. Men för oss troende, att vi lyssnar inte in Guds ord, vi tänker själva att vi vet bättre. Vi lyssnar inte in våra församlingsledare, Vi lyfter inte in vår pastor eller trosyskon, utan vi har oss själva i första rummet. Vi filtrerar det genom individualismen. För det är ju så att när Jesus frälser oss så blir han vår Herre. Och det som är så intressant med det här ordet, det är att vi lever ju så långt ifrån samhällen som fanns kanske för 200, ja, fanns ju för 100 år sedan också med liksom riktigt tydliga herrefolk som hade gods och annat och folk stod med mössan och tackade och tog emot. Vi lever så långt ifrån det att vi inte ens kan förstå den bibliska biten av Jesus och Herre. För vi i vår tid och kultur ska ingen bestämma över mig. Men Jesus är vår Herre. Vi ställer oss, Jesus frälser oss, han sätter oss fria, men han är vår Herre. Vi står under honom. Så det var det andra paret av glasögon. Jag kan lägga den här borta. Men det finns ännu mer. Det finns ännu fler glasögon som är tydliga. Nu talar jag om det som saker som tydligast präglar vår syn utifrån oss som lever här där vi gör. Och det är jakten på den egna lyckan. Den gör att man ser världen som en plats för självförverkligande, där livets mål är må bra, hitta personlig mening, och det kan leda till fokus på individen, val och prestation och upplevelse snarare än gemenskap och kollektiva mål. I vårt samhälle så blir lyckan viktig, för det finns inget annat att leva för. Det finns inget större mål. Så man lever för ett fint hus. Jag menar, hur många program på tv finns det inte om att dekorera hus, bygga hus, fixa med hus? Det har ju blivit liksom det viktigaste i svenskens liv. Och jag har ju själv varit med och byggt ett hus. Så jag har ju det. Men det gäller att vi som troende inte gör det till det viktigaste i våra liv. Det är inte det egna lyckan som är det viktigaste. Att man kan fixa och ha det perfekta huset. Det är inte utlandssemestern. Och det är inte härliga stunder generellt i livet som är det viktigaste. För jag till och med hör troende som säger så här om sina barn. Bara de är lyckliga. Ja, är det det viktigaste? Tänk om de blir missionärer till Nordkorea och hamnar i ett nordkoreanskt fängelse. Då kommer de inte vara lyckliga. Det här är en viktig bit. Jag tror vi måste stanna upp för detta. För det hörs röster på olika sätt från olika perspektiv ibland. Där man lyfter den individuella lyckan. Om det hade varit viktigast så hade inte lärjungarna åkt ut och predikat evangelium. För de blev stenade, de blev förföljda. Och där måste vi förstå att vi har vår hemvist i himlen. Vi har vårt hopp i det eviga. Och lycka här och nu, det är inte det viktigaste. Det är inte detta vi ska jaga efter. Men jag vet att om du sätter din hopp till Herren så upplever du en sann lycka. Och vi är så fokuserade i vår tid vid våra känslor. Det är bra med känslor. Det är bra att vi har koppling till våra känslor. Men ibland sätter vi dem så framför våra ögon att vi har svårt att se vad Gud vill säga till oss. Och jag tänker på att trossyskon idag i länder där människor förföljs. Kina, Nordkorea, mängd av andra länder, del av Indien där teamet är. Så är man, det är inte lätt. När man hör människor, vi hade ju en av pastorerna här för ett tag sedan när de träffade oss och berättade i mindre grupp, ni var i Gedinge, om hur det är att hela tiden leva förföljd, att hela tiden ta sig från egendomar och annat. Det är ingenting som gör dig, kanske upplever dig för stunden lycklig när du ser din kyrka nedbrunnen. Men det är inte det vi lever för. Vi lever inte för lyckan här och nu. Det är så otroligt viktigt för oss att förstå de här linserna och ta oss av de här linserna när vi ser, alltså, och inte ser Guds ord genom dem. Sen finns det ännu mer linser. Det finns politiskt, vänster och höger, kristna, och man finns mängder av olika linser man kan ha. Men de här linserna, och det är ju så här att du och jag, vi går inte bara omkring med ett, vi går omkring med ett vetenskapligt synsätt. Sen kring ett individualistiskt och sen ska vi vara lycklig. Så här ser vi ju livet och sen så läser vi Bibeln. Och när det då inte stämmer överens med de här filtrerna vi har, då blir det lätt att vi måste stryka massa. Det här var ju jobbigt. Eller så läser vi bara vissa bibelord. Men för det är så här att här är den kärna som vi vill trycka på. Bibeltrohet och stå fast vid Guds ord i vår tid syns av vissa som väldigt hårt och dömande, omodernt och hemskt. Det är väl bättre att ha hjärtformade kärleksglasögon på sig där bara människor älskar varandra eller älskar något så är det bra. Kärleken vinner. Det finns ju många kärleksparader i vår tid. Men det blir en irrlära, för det blir inte Guds ord. För när det kommer till ordet kärlek så måste vi förstå vad är Guds definition av kärlek. I vår tid säger vi att vi älskar choklad. Vi älskar idrottslag. Vi älskar mycket. Det är egentligen ett uttryck för vårt eget gillande. Ibland är det ett uttryck för sexuell lust. Det kallar vi kärlek. Är det inte det? Lust av ofta som man menar. Men väldigt mycket kallas kärlek. Väldigt mycket görs i de här hjärtformade glasögonen. För vi tycker att det låter väl bra liksom. Kärlek hit och dit. Men vi måste förstå vad Gud säger om kärlek. Vad är kärlek? Micke, jag kan inte lägga dessa hedniska glasögon. Du får hålla dem här. Jag kan inte lägga det på altarbordet. Vad säger då Gud om kärlek? Jo, det ska vi läsa om. Det står i första Johannes brev. Vi har fler bibelord här nu. Men detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Vår förståelse av kärlek, det börjar i Guds ord. Och det påverkar oss hur vi ska leva. Hur vi ska älska vår nästa så som vi själv. Vad vi ska oss själva. Det är du. Älska din nästa så som dig själv. Det är en väldigt viktigt bibelord för vår tid. I Johannes 14:21 står det. Den som har mina bud och håller fast vid dem. Och den som är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag älskar honom och uppenbarar mig för honom. Första Johannes 3:24. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av att anden som han har gett oss. Alltså att hålla fast vid Guds bud, att hålla fast vad Gud har sagt. Att våga ge Gud rätt. Jag läste en ledare av Olof Edsinger som han skrev i Världen idag för någon vecka sedan. Och han definierade så, för det handlar lite grann om samma tema, att ge Gud rätt. Att ge Gud rätt. Gud vet mycket bättre. Har ni tänkt på lite, för tänk på vårt eget samhälle, historia. Ni förstår ju, jag är en sån här person som plöjer böcker och tycker det är intressant med fakta och förstår vårt samhälle. Det är så här, genom vår tid, vår moderna historia, sista 150-200 åren, så är det så många gånger vi människor har sagt att nu har vi nått toppen på någonting. Nu kommer det inte bli Storbritanniens utrikesminister inför första världskriget säger, nu kan det inte bli några stora krig för vi lever i en så globaliserad ekonomi som tog några veckor så blev det första världskriget. Det är så många gånger vi har sagt att nu har vi nått den här höga nivån på olika sätt. Nu kommer allting bli underbart. Tekniken kommer att rädda oss. Nu har vi en bot på detta. Nej, vi måste liksom, vi kan inte leva med den här världens frälsning som ligger i att vi människor klättrar högre och högre upp på vårt Babelstorn, utan vi måste förstå att vår frälsning ligger hos honom. Det är hans definitioner som gäller. Guds ord har talat och Guds ord är sant. Det ger oss liv när vi läser det. Och det är ju så här, vi har inte en fundamentalistisk bibelsyn, utan vi har en evangelikal bibelsyn. Alltså vi förstår att det är Guds inspirerade ord. De skrev i en kontext till människor. Det betyder att vissa saker var specifikt kontextuellt. Till exempel hur vi ska täcka vårt hår och så vidare. Så behöver inte kvinnor i den här församlingen täcka sitt hår i gudstjänsten. Det förstår vi för att vi har en evangelikal bibelsyn. Att det var specifikt i den tiden. Och det är ingenting som är till oss idag. Vi är inte fundamentalister. Vi förstår och tar till oss. Och vi utbildar oss. Men det är så viktigt att förstå att de här teologiska synsätten som använder linserna av vetenskap, av individualism och den egna lyckan lätt tar över. Utan vi måste gå tillbaka till Jesus. Vi måste gå tillbaka till hans exempel. Vi går tillbaka till bibelstället nu där Jesus frestas. För det enda sättet att hålla fast vid Guds ord, det är att älska honom och göra som Jesus gjorde. Det är att regelbundet läsa Guds ord. Jesus kunde sin bibel. Han visste, han hade memorerat den. Så det är min första uppmaning till dig. Läs bibeln regelbundet. Hitta ett sätt att läsa den som är bra. Det finns jättemånga bra studiemetoder för det. Se till att bönen är levande. Både i det dagliga samtalet med Gud. Men också hitta tid för Gud. Någon har sagt att Du kan be medan du gör annat, men du kan inte göra annat medan du ber. Du behöver två typer av bön. Den som sker i vardagen när du springer efter dina barn och plockar i diskmaskinen och gör vad du gör som du måste göra, men att hitta tid också. Och fastan. Fasta format, men även för vår tid, underhållning, nyhet och sociala medier, en väldigt bra sak att göra. Jag har själv en regelbunden söndagsfasta från nyheter på telefonen, sociala medier, filmer via mobilen, inget sånt på söndagar. Det lägger jag åt sidan. Så att det är bra att vi måste göra ytterligare fasta på tid, för vi har så mycket som lockar oss annars, va? Vi behöver leva i detta. Och jag ser en intressant parallell, Eva och Jesus. Jesus och Eva, de visste båda vad Gud hade sagt. Jesus gjorde det, men det var ju så här med Eva, berättelsen berättar kanske inte hela bilden, men kanske var det så att Eva inte levde i Adam och Eva levde i bön och fasta. För det räcker inte att känna till vad Gud har sagt. Jag har faktiskt gått i den fällan. Ni vet, jag har läst teologi och gått bibelskola och allt möjligt, va? För det är en sån risk ibland att vi tänker, men jag är ju så rotad i Guds ord. Och så tappar vi bönen. Vi tappar fastan, det lägger vi åt sidan. Vi missar, blir mer oregelbundna i bibelläsandet. Men du kommer glida längre och längre bort. Därför vår tids färgade glasögon är så starka. Och det har att göra med att vår kultur är så framgångsrik från vårt eget sätt. Materiellt, ekonomiskt. Det är så lätt att de filtrerna tar över. Och de är ju väldigt bekväma att ligga i soffan och käka choklad och flippa filmer hela tiden, va? Det är så lätt att ta till sig av den här världens sätt. Så vi måste tillsammans verkligen uppmuntra varandra att hålla fast vad Gud har sagt. För där finns kraften. Jag kan säga i evangelium, när du sätter filter på och du stryker, det finns inget kraft i ett sånt evangelium. Utan kraften finns bara när du tar till dig Guds ord. När du gör det, säger Jesus, du är min Herre. Jag ställer mig under detta ordet. Jag lever med detta. När jag läser någonting så tar jag till mig vad Guds ord säger. Det är då du får kraft i ditt liv. Det är då kraften kan förvandla människors liv och sätta människor fria. Och det är det som också ger dig energi. För i vår tid så är det så lätt att vi måste få massa energi från grejer. Men jag kan säga, när du ser människor bli frälsta, när du är med och lärjungar tränar dem, när du ser dem växa i tron, när du ser människors liv bli förvandlade, då ger det dig glädje, det ger dig energi, det fyller dig på ett sätt som inget annat kan göra. Det är helt fantastiskt. Så lev med Guds ord. Läs Guds ord. Och var medveten om dessa glasögon. Lägg bort dem. Se vad Guds ord säger. Tänk på detta, att vi inte låter de här färgade glasögonen ta över. Så sammanfattningsvis, nu kommer vi in för laddning här nu, va? Vi har alla glasögon, likt lärjungarna, och vi är inte alltid medvetna om dem. Tröst till oss, de gick med Jesus, det tog dem över 3 år att bli kvitt dessa glasögon. Men vi måste vara medvetna om att det sättet vi ser på Bibeln, det är färgat. Och vi ser ju, nästa bit är just detta, att det är genom bönen. Det är genom bönen som från Kristi himmelfärdes till pingsten som lärjungarna gjorde. Det var då de fick en uppenbarelse om vad Guds ord hade talat. Vi måste leva i att läsa Bibeln regelbundet. Att leva i bönen, men också uppbufft saker och bekvämlighet. Att inte leva för detta. Att inte leva för ditt hus eller din altan och alla de här sakerna. Det kan tas ifrån dig imorgon. Tack gode Gud att jag har mat och husrum idag. Men vi lever inte av detta. Vi får beredda att offra detta. Vi vet inte vilka tider som kommer. Vi måste vara beredda att hålla det löst i vår hand. För detta är min längtan för Guds folk. Det är att vi ska lägga oss undan de här sakerna och se vad Gud har sagt. Vad Gud har talat. Det står skrivet. Nu kommer det finnas ett tillfälle för bön. Vi bjuder alltid in till bön och det är underbart. Vi pratade om det innan gudstjänsten, just det där vikten av det. Att vi söker förbön, att vi bör be för varandra. Och ibland kan det kännas, behöver jag förbön? Ja, men det är alltid bra, någonting måste du kunna hitta som kan be för. Ta tillfället att en broder eller syster ber för dig. Vi kommer ha det uppe vid korset och vi kommer ha det vid sidorna. Nu finns den här möjligheten, så jag vet inte om teamet vill komma fram under tiden. så inleder jag att be för detta. Och kanske känner du att du har väldigt färgade glasögon på något sätt. Du har ett sätt att se på evangeliet. Och det kan vara också andra typer av sätt du ser som du upplever att Gud har talat till dig. Att det här kan inte jag se evangeliet genom. Vi behöver krossa de här glasögonen och jag måste ta mig an och verkligen se Guds ord så som Gud har talat. Då finns det tillfälle att komma fram och söka förbön och tillsammans be för detta. Att få lägga undan sättet du har sett på Guds ord och verkligen se Guds ord. Så låt oss be tillsammans. Tack Herre att du har talat i ditt levande ord. Tack att ditt ord är levande. Det är en uppenbarelse från Gud till oss. Det ger oss liv, det ger oss mat. Tackar dig Herre att vi får leva trots att vi lever i en tid av teknik som vi lever. Så vet vi vad du har sagt. Att det är det som ger liv till oss. Vi är trygga med att du är ju vår skapare. Du har skapat allt, du har kontroll över allt. Men hjälp oss också se ditt ord så som du har talat det. Att se din sanning så som du har lagt fram sanningen. Herre, tack att vi kommer tillsammans den här stunden. Och vi får söka stöd och förbön av varandra. Så Jesu namn. Amen. Välkommen fram förbönsledare. Välkommen teamet.